Det är tisdagen den 10 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi fortsätta med Mellanöstern och USAs och Israels angrepp på Iran. Det har ju, som ni vet, lett till betydande störningar i ekonomin, framförallt på grund av oljehandeln. Det är ju så att genom Hormuzsundet, den relativt smala passagen mellan Iran och Oman, passerar en stor del av världens olja. Eller passerade, för sedan en vecka gör den inte det, i alla fall inte i samma utsträckning som tidigare. Iran har hotat med att angripa de tanker som rör sig i sundet, och vilket har fått rederier och skeppare och fartyg att stanna. Allt det här känner ni till, men vad ska man då säga om allt detta och vad ska man tycka om det? Hur påverkas alla de verksamheter runt om i världen som är beroende av oljan? Hur länge dröjer det innan det märks på svenska bensinmackar? Vad blir konsekvenserna om den här situationen förblir oförändrad? Och finns det något alternativ till oljan som nu ligger för ankar utanför Hormuzsundet? Det ska vi prata om idag, och då har jag två gäster med mig, nämligen Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken. Varmt välkommen hit, Christian.
Tack så mycket, Andreas.
Och så Henrik Wachtmeister, energisystemsforskare vid Utrikespolitiska institutet och Uppsala universitet. Varmt välkommen du också, Henrik.
Tack så mycket, tack.
Ja, vi ska förstås gå in i detalj på allt det här, men först har jag en väldigt överordnad fråga och börjar med dig, Christian. Vi har ju alla sett en del förutsägelser att Hormuzsundet, det kommer inte stänga. Vi har hört folk i media säga att det har inte stängts ens under Iran-Irak-kriget eller andra svåra oroligheter. Men nu är det väl i praktiken stängt. Hur allvarligt, hur illa är det här?
Nej, det är jätteallvarligt, och det är inga överord heller, för det är nästan helt omöjligt att överskatta en effekt av en långvarig stängning. Det skulle vara stängt några dagar, så att det skulle öppna upp nästa vecka, så har vi glömt det här, eller kanske inte glömt det, men då är det världsekonomiskt ingen större sak. Va? Men skulle det vara jämbommat rent praktiskt, vilket det är nu egentligen, under en lång period, pratar vi månader, då kommer det få väldigt stora effekter på världsekonomin.
Mm. Samma fråga till dig, Henrik. Hur allvarligt, hur illa är det här?
Nej, jag kan bara hålla med. Det är väldigt allvarligt. Så liksom i storlek mätt så är det ju det största bortfallet i historien. Utan frågan är ju verkligen precis hur länge pågår det? Pågår det en kort tid, några veckor, inga problem. Men om det pågår längre så är det då risk att det blir den största, vad ska man säga, ekonomiska oljechocken i historierna också då.
Okej, det är verkligen stora ord här. Vi ska bara så att alla är med. Henrik, vilken roll spelar trafiken genom Hormuz för den globala oljehandeln och oljedistributionen?
Väldigt stor roll. Det är, vad ska man säga, navet på något sätt. Det är ungefär hälften av världens olja finns ju i länderna runt Persiska viken, och de länderna står för kanske drygt 30% av världsproduktionen. Och det mesta av det, i normala fallet, ungefär 20% går ut via Hormuz. Bara en liten del av det kan dirigeras om. Så att när det blir stopp där, då blir det liksom en väldigt stor stopp för hela världens oljetillförsel.
Christian, vill du komplettera någonting där? Just angående hur Hormuzsundets betydelse?
Nej, det var väldigt träffsäkert. Det är precis så. Ungefär 20% av världens olja och oljeprodukter och en stor mängd gas, naturgas, alltså den flytande gasen, går också genom Hormuzsundet. Så det är absolut det, är det viktigaste. Det är det viktigaste energipolitiska sundet i hela världen, utan tvekan.
Att det här nu skedde, hur överraskade var ni av det? För som jag sa tidigare, det har ju ofta sagt att Hormuzsundet, det stänger aldrig ens under de värsta lägena. Henrik, hur överraskad blev du?
Nej, men jag är ändå lite överraskad, för det har pratats om det förr i flera tillfällen, och Iran har ju varit attackerad förr, och det var redan då lite oro för att de skulle svara med att stänga Hormuzsundet. Och vad var triggern den här gången? Ja, rimligen då storleken på angreppet från USA och Israel. Storleken på det, konsekvenserna för Iran, gav uppenbarligen det här resultatet att Iran svarade med detta.
Mm. Henrik, blev du överraskad eller låg det i korten för dig?
Ja, jag har nog ungefär samma syn där. Att det har att göra med hur omfattande den här attacken var. Att det handlar om, vad ska man säga, regimens överlevnad. Så att jag kanske var överraskad av att det var en sån omfattande attack som var på gång.
Lite mer information om hur oljedistributionen ser ut. Vilka ledtider har vi, Christian? Hur länge klarar vi oss på det som, säga, som redan är på gång, som finns på vägar i tanker och på tankbåt och sådär. Alltså, när börjar det bli kärvt?
Ja, men det är ju ett jättebra fråga. Jag har efterliknat det vid en patient som har en snara runt halsen som det man drar åt lite för varje dag. Mm. Det, för det är lite så. För det är inte så att det kommer slå över från en dag till en annan, utan pågår den här stängningen av Ormusundet under längre period, och vi ser bortser från övriga eskaleringar som bombningar av oljekritisk infrastruktur och sånt där, utan vi bara tänker en stängning av sundet, då skulle det vara en så här sakta men säkert åtdragen snara runt halsen. Men tittar vi på vad som finns i lager runt om i världen, så är de globala oljelagren ganska låga, men det finns strategiska lager som man just nu av en händelse då pratar om att öppna upp för att mildra den situationen som är. Och det är jättesvårt att säga exakt, men det finns uppgifter om att det i vissa fall finns upp till 90 dagar i lager.
Men strategiska lager, vad är det för någonting? Är det något statligt kontrollerade helt enkelt?
Statliga kontrollerade lager, det finns sådana i USA, det finns sådana i EU, det finns sådana på andra håll i världen. Och de är gjorda för att användas i krissituationer. Till exempel skulle ett sånt vara det som är ett världskrig eller en väldigt stor militär konflikt. Någonting som verkligen stryper leveranskedjorna av fortfarande världens viktigaste råvara. Mm.
Henrik, vad vet du om hur länge, om Hormuzsundet förblir stängt i praktiken, vad är det som kommer hända med oljedistributionen? Hur kommer det märkas?
Ja, precis. Det är fortfarande, vad ska man säga, fartyg på väg ut från Hormuzsundet som vad kan det ta från Persiska viken till Kina upp till 20 dagar. Så snart så börjar man ju märka även den liksom fysiska effekten. Marknaderna börjar ju prisa in framtida liksom effekter, men snart kommer det ju då börja märkas att det anlöper på färre fartyg. Så då måste man ju börja precis ta de kommersiella lagren och kanske förmodligen då sannolikt om det här fortsätter att det släpps just av de här strategiska nödlagren. Så det kommer ju kunna täcka upp, ja, precis upp till, IA-länderna har väl precis upp till 3 månader borde man kunna täcka det här bortfallet. Kina har ungefär ett lika stort lager. Men om vi pratar en totalstängning upp i 1 år, då har man ju bränt igenom de här nödlagren. Och då måste man ju anpassa sig, efterfrågan måste anpassa sig till 15-20% lägre utbud, och det är ju i storleksordningen pandemin, att man ska börja minska efterfrågan och användningen faktiskt mer än när pandemin var som värst, och det kommer kräva väldigt höga priser att få till. Vi har ju räknat lite grann på det där och många andra, med att man kommer ju väldigt svårt att säga något med säkerhet, men det är lätt att hamna med siffror över $200 per fat.
Okej. Okay. Men Henrik, de här tankerserna som nu inte går igenom Hormuzsundet, var de på väg, några av dem, till Göteborg, eller skulle de mellanlanda någonstans och lastas om? Hur ser liksom frakterna till Sverige ut?
Bra fråga. Kanske Kristina har bättre koll, men jag tror inte vi har så mycket direkt. Men allt hänger ihop, så det påverkas ändå. Utan vi har ju väl mer liksom från Nordsjön och liksom Atlantområdet. Men det mesta går ju österut mot Asien.
Okay.
Men när de här prisrörelserna sätter igång, så är det mycket laster som säkert kommer då ändra destination. En last kan ju ändra destination och ägare flera gånger om och sådär. Så att det är nog en del, vad ska man säga, omstrukturering i handelsflödena som kan ske också.
Mm. För så är det, Christian, oljepriset är ju globalt. Det finns bara ett oljepris i hela världen. Det spelar ingen roll att man har massor med olja precis intill sig, utan då får man betala högre pris oavsett om det kommer från Nordsjön eller varifrån det kommer. Det är så det funkar.
I grunden är det så, ja. Det finns ett antal olika oljeprisekvivalenter på jorden. Exempelvis den amerikanska som klassificeras som WTI och bränt oljan då i den här klassiska Nordsjöoljan. Också det finns, och sen finns det en arabisk olja. Men i grunden har du helt rätt, Andreas. Om priset går upp på bränt, alltså den Nordsjöoljan då, som klassificeras som det, då går priset upp på allt annat också. Det är väldigt stark korrelation mellan de här olika oljeprisbaserna.
Mm. En fråga specifikt, Christian, till dig om hur det där priset sätts. De som följde marknaden igår såg att det var väldigt dramatiskt. Det var ju uppe i $115 per fat, tror jag, någonstans. Sen sjönk det ju ganska ordentligt, var nere i under 90. 90. Hur ska man förstå sådana extrema kast? För det är ju identiskt produkt, men ändå bara under några timmar. Vad är det marknaden reagerar på då?
Ja, men exakt. Och det, under förra veckan så var det under egentligen hela veckan ganska naturliga, om vi får säga så, rörelser på oljan. För det blev den här sakta men säkert värre situationen. Mm. Och priserna rörde sig uppåt gradvis under veckan då. Och sedan då så eskalerade situationen militärt i Mellanöstern. Jag tror det var fredag kväll egentligen, när handelsplatserna i Europa, alltså de finansiella marknaderna i Europa, var stängda. Mm. Och sen så blev det ännu värre under helgen med då det som man pratade om, och göra attacker på iransk oljeinfrastruktur och ökad eskalering i största allmänhet i regionen. Och det fick verkligen då finansmarknaderna att reagera när det öppnades upp då på måndag morgon. Och då får du den här riktiga riskpåslaget. För den situationen som var tidigare, den var väldigt, ska säga, fundamentalt förankrad. Så det blir ju en verklig igenstängning av sundet. Det är ju liksom ingen riskpremie, utan det är ju de facto någonting som har hänt. Medan det som hände då i helgen, det blev då ett ökat riskpåslag på oljan. Då får du de här väldigt stora rörelserna. Finansmarknaden vet inte riktigt hur man ska prissätta produkten. Man vet inte om man ska prissätta finansiella instrument överhuvudtaget. Och det blir så här stora rörelser på börsen. Och sen plötsligt då, så gjorde den amerikanska presidenten, det var ju på det här berömda taco-temat då, Trump always chickens out. Mm. Som av en händelse då så gick han ju ut och med ett uttalande när det var som nästan som värst då. Priserna var upp en 30% på råolja. Amerikanerna vaknade till detta då, det här kaoset. Bränslepriser i USA på väg rakt upp i himlen. Och då säger Trump helt plötsligt då att kriget är snart slut. Mm. Och vi är snart klara med vår uppgift där i Iran. Och då tolkade marknaden så där, okej, ökad chans för fred, och då kom priserna ner. Så det var inget fysiskt som har hänt på oljan just där och då, utan det handlade bara om ett riskpåslag helt enkelt, och en rädsla i marknaden.
En specifik fråga här. Nu sa du att under helgen hände en del. Handlas inte olja dygnet runt på olika, att det sitter folk som och alltid köper olja? Eller är det specificerat till liksom kontorstider i västvärlden? Hur funkar det där?
Nej, oljan handlas väldigt, väldigt stora delar av dygnet. Men just under helgen så är just finansmarknaden på oljesidan stängd. Och på de flesta finansiella handelsplatser i världen är stängda.
Ja. Ja, Henrik, du har väl också följt med i de här snabba kasten. Har du någonting att lägga till kring att det liksom slår så enormt mycket på över bara några timmar så att säga? Hur ska vi förstå det?
Nej, men det är ju någon typ av bedömning av hur länge det här kommer att hålla på, och i slutändan beror det på väldigt mycket på Trump och att det är det som reflekteras i vad han har sagt. Det har lett till mycket av de här stora rörelserna upp och ner.
Okej. En specifik fråga till, kanske jättekorkad. Man pratar ju alltid om dollar per fat. Är det en tunna?
Ja, en barrel, yes. Va? Precis, ja, va? Alltså, det är väl ungefär 156 liter.
Men, okay. Men kan man tänka sig en sån där som man har i Karibien att spela på? Alltså, är det så?
Typ.
Ja, men bara så att...
det är ju en sånt man brukar... Men det är ju någonting som egentligen inte används i praktiken då, utan man prissätter olja just i dollar per ett fat, och då är det just det. Och det är ungefär som man säger guld per ounce. Ett uns är väl 31,1 gram, tror jag. Så att det är ungefär så. Det är det man räknar bara.
Handlas det mycket olja på terminskontrakt liksom framöver och sånt också? Eller?
Definitivt. Det finns ju en fysisk marknad på olja som är då ungefär dryga 100 miljoner fat per dag i ungefär som det ser ut och tickar och går idag. Så alltså världen konsumerar ungefär i genomsnitt dryga 100 miljoner fat olja per dag. Mm. Men om tittar på terminsmarknader som pågår på de finansiella marknadsplatserna runt om i världen, så kan det vara mångdubbelt detta. Alltså så kontrakt som byter ägare på sekundsnabb basis helt enkelt, med volymer som är vida överstiger just den fysiska handeln. Och det innebär ju då att det är ju finansiella intressen. Det kan handla om att man vill hedga sig på olika sätt om man är företag, eller om man vill spekulera från vissa håll och på finansmarknadens perspektiv.
Henrik, finns det några alternativ till den oljan som kan den fraktas en annan väg än genom Hormuzsundet, eller kan man göra någonting så att säga, så att Iran inte kan ha det här greppet över världshandeln? Finns det någon plan B så att säga?
Ja, på kort sikt, alltså, dels har vi de strategiska och kommersiella lagren som vi pratar om, och de strategiska lagren är ju just för den här typen av situation. Det finns från Saudi då viss pipeline-kapacitet västerut då, till Röda havet. Men det kan inte täcka upp allting. Det är väl kanske 4-5 miljoner fat per dag då, som man skulle kunna dirigera om, och det verkar vara på gång nu. Men i Röda havet, den vägen ut mot Asien, då passerar man hot i rebellerna, vilket också då skulle kunna ställa till problem här framöver. Så det är också en viss osäkerhet den vägen, och den här pipelinen kan ju också då bli måltavla för attacker också.
Mm. Hur påverkas Kina av den här situationen? Vad säger du, Henrik?
Ja, om man bara tänker ekonomiskt och oljemässigt, så kan man ju tänka sig att Kina drabbas ganska hårt, eller hårdare än till exempel USA. Kina är ju världens största nettoimportör, det som USA länge var. Men nu är Kina som har den platsen, så i det korta perspektivet så kommer man ju drabbas av de här höga priserna. Men man har också kanske en helt annan möjlighet att hantera kanske då missnöjet eller konsekvenserna. USA är ju väldigt känsligt vad gäller höga bensinpriser.
Ja, de har ju, liksom de har ju val också dessutom, så att det är också en effekt, tänker jag.
Ja, även precis den politiska effekten där. Medan Kina har liksom andra möjligheter att hantera det, men man har kommit längre med elbilar och man kan bränna mer kol och så där. Så Kina kan nog ändå hantera det här, och man har också det här egna stora nödlagret som kommer att användas.
Kan jag bara få lägga till där, för det jag tycker är intressant. Ett intressant perspektiv med att USA, det finns, om man tittar på USAs oljeproduktion, så har den verkligen stigit de senaste, faktiskt mandat, även under Biden, så under Bidens mandatperiod så blev USA världens faktiskt största land produktionsmässigt. Så idag är USA nästan, alltså i alla fall på teoretisk basis, självförsörjande på olja, vilket man inte, du nämnde så här, Henrik, som sa då att de var ju världens största nettoimportör av olja tidigare, va? Vilket man inte är längre. Så man kan ju möjligen då lite konspiratoriskt tänka sig då att USA klarar sig då ur det perspektivet betydligt bättre än Kina. Och vill man klämma åt den kinesiska ekonomin, så kommer ju de drabbas verkligen dubbelt. USA klarar sig inte från det heller. De får ju den stora priskomponenten. Alltså du får ju en inflation i systemet och högre bränslepriser, vilket inte landar väl hos jänkarna eller hos den amerikanska befolkningen. Men man kan ju då möjligen resonera i termer av ekonomiskt så drabbas kineserna ännu hårdare. Alltså de både kommer drabbas av en ransonering och väldigt höga priser.
Mm. En fråga som inte ligger inom något av era områden, men bara om ni har åsikter om det. Vad konkret kan Iran göra för att stoppa trafiken genom Hormuz? Eller uppmålen har ju lyckats redan genom hot, men är det drönare, är det robotar, är det kanoner som skjuter? Och vilka möjligheter finns det för att skydda sjöfarten rent fysiskt? Är det någon som vill ta den, även fast jag förstår att det inte är ett specialområde?
Det är i grund och botten missilangrepp, och vi har hört från flera rederier och supertankers, ägare av supertankers, som har sagt att spelar inte ingen roll vad det är för försäkringspremie som vi behöver betala, utan det har ju med det är ju livshotande situationer att göra. Det är en krigszon i området, så ska vi ta den risken och åka genom krigszon så att potentiellt förlora våra liv. Mm. Det är på den nivån. Och så säger USA då, ska vi skydda, vi kan skydda er, ja, men det är fortfarande enorma risker. Så att det är ju sånt som spelar in. Men det är ju helt enkelt då, det är robotangrepp och fientliga angrepp då från Iran.
För Trump var ju ute och sa någonting, det är lite bortglömt för han har hunnit säga mycket saker som dess, men någonting med att USA skulle garantera dem i alla fall finansiella riskerna. Jag vet inte om ni minns det, men det betyder inte så mycket i sammanhanget, för ingen vill åka med en stor tanker och som kan ta eld, helt enkelt.
Nej, man kan ju titta tillbaka, det var under andra världskriget när tyska ubåtsflottor sänkte enorma mängder godstrafik till och trafik till Storbritannien, men det var för att det var ju livsnödvändigt för Storbritannien i form, men så det är ju typ en sån situation, va? Då kan du tvinga dig till transporter, men i det här läget då så är det ju fortfarande kommersiella lastfartyg. Det är kommersiella rederier, och det är klart man undviker det, förstår jag definitivt.
Vad säger du om det, Henrik, för möjligheten att rent fysiskt skydda, helt enkelt göra konvojer motsvarande andra världskriget eller liknande? Ja, är det realistiskt att tänka sig så något sånt?
Ja, i slutändan kommer man väl försöka sig på något sådant om Iran ska säga inte ger upp. Och det här med olika medel, tidigare har man väl även pratat om Irans förmåga att lägga ut minor, att minera sundet. Men som sagt, jag tror också att det handlar mer om sjömålsrobotar och kanske framförallt sådana här billiga drönare som förmodligen finns många av och kommer vara svåra att sluta allihopa. Att även om Iran blir bombat sönder och samman, så kommer det finnas en annan drönare som man kommer kunna få iväg mot enstaka tankers, och det kommer då hämma viljan att försöka ta sig igenom. Så att, ja, väldigt svårt att se att USA, om Iran vill att USA snabbt liksom totalt kan se till att det blir en säker genomfart.
Men om det då inte finns så riktiga alternativ för att föra oljan andra transportvägar, i alla fall inga av samma dimensioner, och att man inte kan skydda fartygen, innebär det att Iran helt enkelt, det är de som bestämmer fortsättningen här? Om de väljer att fortfarande hålla sundet stängt, då sitter världen i en helsikes knipa helt enkelt. Kan man tolka det så, Christian?
Ja, men det är exakt så som man kan tolka det. Och så länge som Iran lyckas med detta då, och jag förstår motiven bakom definitivt. Iran, ska man komma ihåg, får ju heller inte ut sin olja, även om det finns uppgifter om att Kina då, vilket är en väldigt stor och viktig kund till just iranska oljan, att man då att Iran låter just de tankfartygen gå utan attack då. Mm. Så att man låter dem passera. Men alltså absolut. Irans då, så är motiv bakom att hålla Hormuz stängt, det jag förstår det definitivt från deras perspektiv, för det är något som definitivt skadar USA, den angripande parten från deras perspektiv.
Henrik, är det Iran som sitter med den stora strategiska triumfen på hand här helt enkelt?
Bra fråga. Det blir någon slags uthållighetskamp där kanske mellan då vad Iran kan utstå och vad ska man säga, Trump politiskt och ekonomiskt kan utstå. Men sen vem som viker först, svårt att säga, men det finns väl mycket som talar för att man kanske når någon typ av vapenvila utan någon klar total segrare.
Men säger man inte gör det, ni har ju varnat för stora konsekvenser båda två. Om vi jämför exempelvis med oljechocken 1973, är det någonting man ska jämföra med, eller skulle det här kunna bli ännu värre? Vad säger du, Henrik?
Ja, egentligen är det beror ju på hur länge det håller på. Men om man bara tar volymbortfallet så är det här betydligt större. Jag tror 73 att det rörde sig om kanske 7% av världens tillförsel, och Iran 79 att det var kanske 5%. Så att mindre volymbortfall. Men å andra sidan var man ju mycket mer oljeintensiv. Världsekonomin var ju mer oljeintensiv. Så att det kanske slog hårdare också. Så att, lite svårt att säga där exakt vilket som kommer slå hårdast, men att det har absolut potential att bli tuffare.
Christian, vad säger du om man jämför med 70-talets oljechocker?
Nej, båda är väldigt, väldigt allvarliga. Det är klart att i det här läget, jag säger till de som undrar, att det är inte priset i sig, va? Tittar vi på oljepriserna nu har jag inte kollat senaste timman här, men jag säger att vi ligger på 90-100 dollar och sånt där. Det är ju ett högt pris tycker många, men det är absolut inte speciellt högt egentligen ut till historiskt perspektiv. Vi kan gå tillbaka i nästan 20 år. Då hade vi priser stadigvarande över 100 dollar, och världsekonomin gick inte under för det. Vi hade ju blixtrande högkonjunktur då 2007 och in i finanskrisen 2008-2009. Så att det priserna i sig är inte speciellt dramatiska egentligen, utan det handlar om bristen på råvaran. Och så olja är fortfarande världsekonomins viktigaste smörjmedel. Utan den så kommer inte världsekonomin att funka. Så att det blir enorma konsekvenser om det blir sånt stort avbrott. Det är ju magnituden på det här. 20% bortfall. Även om världen är mindre beroende, det konsumeras fortfarande mer olja än någonsin. Mm. Mycket mer olja idag än på 70-talet.
Nu kanske jag ser förhoppningar, eller jag vet inte om man kan ställa förhoppningar, men om priserna stiger, då blir det ju lönsamt att utvinna annan olja. Det finns inga möjligheter så att säga att amerikanerna tar upp sin fracking mer, eller att det finns andra oljefyndigheter som skulle kunna, som är helt enkelt lönsamma till ett pris på 150 dollar eller något sånt.
Absolut, och det kommer hända. Så skulle det bli en långvarig utdragen konflikt och en långvarig stängning av Hormuzsundet, så kommer det definitivt tilldra sig mer, alltså riskkapital eller mer kapital som söker sig till utvinningsbara möjligheter och att öka produktionen någon annanstans. Och det finns ett sådan möjlighet, exempelvis då på amerikansk mark, där det finns enorma reserver, men som oftast har vad man kallar för break-even, alltså ett pris som behövs då, du var inne på 150, det ligger inte så högt, utan de som är dyra brukar man säga, man letar sig upp mot 100 dollar. Så de är ju snart, de är väl lönsamma nu då. Men sen handlar det ju om de som vill investera i detta, de vill ju inte investera i någon som de tror kanske över om 2-3 veckor, eller något sånt där, va. Så att den situationen vi är i nu, hade finansmarknaden och oljemarknaden nu prisat in att Hormuzsundet ska vara stängt i ett halvår, då hade vi sett betydligt högre priser och betydligt högre börsfall än vi har nu.
Så din tolkning är att marknaden tror på att det här kommer lösa sig ganska snart?
Ja, till en hög, till att det finns mycket chans till det. Så att man har definitivt inte lagt in en förväntansbild om att det här ska vara en väldigt utdragen situation.
Mm. Henrik, vad säger du om det temat? Dels då att ett annat högre oljepris permanent kan skapa andra förutsättningar för utvinning, men dels att marknaden verkar inte riktigt ha prisat in det så än. Hur ska vi tänka kring det?
Nej, men jag delar den bedömningen också, att precis, att man prisar in att det här inte kommer pågå allt för länge. Och som sagt, men å andra sidan, det här med ökad produktion, precis, det var kanske framförallt skifferproduktion som kan komma relativt snabbt, men det är ändå någonting som man ser liksom efter kanske ett halvår att det kommer igång i någon volym, och det är ändå inte något som kommer ha signifikant påverkan på inom ett års sikt heller.
Ja, men det är helt sant, jag vill kan lägga till.
Är det väl också, vanligtvis så finns det ju spare capacity i världen, men den är ju tyvärr lokaliserad i just Persiska viken, så den är instängd också, så att det finns inte så mycket snabba kranar att dra på, helt enkelt.
Ja, men Henrik har helt rätt. Det finns möjlighet för en amerikansk skifferbaserade produktionen att komma upp, men att kompensera för ett bortfall på 20 miljoner fat olja per dag, det är, ska jag säga, i princip omöjligt på nästa åren.
Vi ska börja se ihop det här. Ni jobbar ju båda med de här frågorna, Henrik inom akademin, du som analytiker, Christian. Hur går snacket internt mellan er? För Christian, jag antar att du har kontakt med folk både på banken och folk internationellt. Och så här. Hur upphetsar det stämningen just nu? Och vad tänker man och vad säger man? Liksom?
Ja, den är orolig. Det är väldigt mycket osäkerheter. Och man undrar vad syftet med alltihopa är. Vad är målsättningen från USAs perspektiv? Vad är målsättningen från Israels perspektiv? Är det att utplåna Iran som självständigt land? Är det att ta över oljereserverna? Vad är målet? Det är ju inget klart. Det finns i alla fall inget tydligt klart budskap där från USA eller Israel.
Henrik, av dina kollegor inom akademin som sysslar med sådana här frågor, har du fått några reaktioner eller finns det något speciellt att säga inifrån där, så att säga?
Ja, men så här, omedelbart så är det gissningar och väldigt stor osäkerhet, och det går väl lite väl snabbt för, vad ska jag säga, akademin att hänga med här och komma med några gedigna analyser, men på några år sikt så är det säkert någonting vi kommer studera, och det kommer komma många intressanta studier. Men sen är det kanske intressant också att det här är verkligen, det är inte en okänd risk, tvärtom, utan Hormuzsundet och även då vårt tidigare beroende av rysk gas, det är verkligen, vad ska man säga, de två grundläggande riskerna inom energisäkerhet. Något som vi har liksom stått och tjatat om i våra kurser i energisäkerhet i Uppsala i många år, och nu på kort tid har liksom båda de två materialiserat. Så det säger väl någonting om hur världen har förändrats här då, på senare tid.
Vi ska innan vi slutar också ta hem det lite till Sverige. Henrik, hur känsliga är vi i Sverige för den här typen av råvaruchock? Vad kommer hända för svensk del ifall det är stängt en vecka eller en månad eller 6 månader eller ett år?
Ja, vad gäller oljan så drabbas vi väl ungefär som alla andra. Vi är kanske lite bättre att vi inte har att vi är vana vid lite högre oljepriser än andra, så vi är inte riktigt lika känsliga, men i princip kommer vi drabbas hårt där också. Vi drabbas ju av att omvärlden drabbas också, så att alla sitter lite i samma båt, kan man säga.
Och konkret, vad är det som händer med den svenska ekonomin när oljepriserna stiger, alltså översiktligt bara?
Transporter ingår i nästan alla varor och tjänster på något sätt, så det står igenom brett, det driver inflationen. Också det här med gasen påverkar ju också, och det är mycket gödning som går ut för Persiska viken, så att vi kan få liksom matpriser som går upp och så vidare, så att det är kort stigande inflation och i förlängningen lågkonjunktur.
Läget att binda räntan kanske. Ja, Christian, du är råvaror du mest sysslar med, men om man tittar på den övriga ekonomin, vad är det för konsekvenser vi kan se för svensk del?
Nej, men det är rätt, vad det kommer bli då, prisökningar på kort sikt, och det man pratar om att till och med Riksbanken kan vara tvungna att gå ut och höja räntorna i det här läget, och det har att göra med då att du får en inflationschock inte i linje med det, tror jag vi såg 2022.
Inte det alltså?
Nej, det har jag väldigt svårt att se då, för att det var en annan sak på den. För nu är det väldigt kopplat just till enskilda råvaror. Då hade vi ett koppel med, jag tror, en kombination av 10, 20, 30 råvaror som samtidigt gick upp på rekordnivåer i princip. Va? Sen ska man komma ihåg att det är ju återigen, det är absolut stora ökningar på de här råvarorna, naturgas och olja. Men det är egentligen ganska låga prisnivåer. Alltså i reala pengar så är det ganska låga priser. Men det är klart att det känns, och det kommer att drabba inflationen kortsiktigt då. Men det senare då, det steget efter, så kommer inflationen att sjunka. Och det är om Hormuzsundet håller stängt under en överskådlig tid, säg 6 månader eller ännu längre, då kommer inflationen tryckas ner för att världsekonomin tar skada. Så då kommer det återigen öppnas upp för räntesänkningar då, och det är någon form av tröst i det hela, va. Men så blir det, och det, jag tror i grunden kokar det ner till att Jag tror det är svårt för många, inklusive mig själv, att se framgången med att försöka bomba sig till en balans, en stabilitet i Mellanöstern. Till slut tror jag det kommer handla om de frågorna.
En fråga till dig, Henrik, specialfråga här. Det här med gödningsmedel är ju lite intressant. Det har ju inte varit i fokus, men jag har läst om en del. En stor del av skördarna, i alla fall på norra halvklotet, ska ju ner i jorden ungefär nu, och då krävs det ju ofta gödningsmedel. Hur stort problem skulle det kunna vara?
Jag har inte studerat det i detalj, men precis nu är ju en stor efterfrågan just nu, så att det kommer ju olägligt, helt klart. Och det är som sagt dels att det slår via gaspriset då, även fast gaspriset inte har gått upp fullt så mycket, men också då just att mycket kommer ur Persiska viken också.
Specialfråga till dig också, så Christian, det här med LNG som vi har hört mycket om då, som Europa har tagit in istället för rysk gas då, så har man ju tagit ut gas. Hur mycket försvinner av det numera, nu på grund av detta?
Ungefär 20% också där.
Det är också där.
Av den gas som man klassificerar då som flytande, som är beroende av sjötransporter. Okay. Så det är ungefär 20% av den marknaden också som försvinner, och mycket av den går till Asien, en hel del går till Europa. Så att Europa byter, mycket riktigt som du nämnde här, man byter ju ut mycket av den ryska gasen mot gas från Qatar. Man köper också mer från USA, men den gas som man köper från USA stiger också i pris, eftersom det också där är ett världsmarknadsprisområde. Så att det blir så priseffekter, och sedan kommer de betydligt värre effekterna komma allt eftersom, och det är ju ransoneringseffekter till slut då. Och det är mycket, mycket värre än de här priseffekterna som vi ser kortsiktigt.
Sista frågan till er båda. Jag förstår att det är svårt att ge några prognoser i läget som läget är nu, i synnerhet som politiken ser ut som den gör, men och vi börjar med dig, Henrik. Vad tror du kommer hända framåt, eller vad kommer du hålla utkik efter framåt för att det som kommer att avgöra händelserna framåt?
Ja, väldigt osäkert. Jag kan bara spekulera som alla andra egentligen. Men som sagt, drivkraften här, eller en viktig drivkraft, är ju hur länge det här pågår. I högre blir priserna, i högre blir trycket på Trump att avsluta det här på något sätt, oavsett om man har uppnått sina mål eller inte, vad de nu är. Så att det är nog en väldigt viktig faktor i det här.
Christian, ifall du tittar framåt, vad är det som avgör det här och hur kommer det gå?
Ja, jag tror och hoppas då att USA, och jag tror det är det som avgör det, är av ekonomiska skäl. Mm. Att man helt enkelt, han tvingas mildra det här, och sen kommer han väl komma med någon form av bortförklaring då, att han har nått sina mål eller något annat vimsigt. Men att det är det man landar då till slut. Och det handlar ju i grund och botten om att den amerikanska ekonomin tar för mycket skada. Och då kommer man att helt enkelt tvingas att det dra sig ur, oavsett vilka mål eller vilka mål man inte har nått i Iran, tror jag.
Stort tack för det. Vi får fortsätta följa frågan. Och stort tack, Christian Kopfer från Handelsbanken, för att du gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och stort tack, Henrik Wachtmeister från Utrikespolitiska institutet och Uppsala universitet, för att du var med. Tack så mycket.
Tackar. Tack.
Vi ska bara avsluta med att påminna om att just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande för er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där. Då får ni just nu 2 månader helt gratis, så har ni pengar över att betala räntorna sen. Och då ingår då förstås samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar, och dessutom så får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.